Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Radio Play. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, de mest pinsamma ögonblicken på Guldbaggegalan.
Och jag älskar Sara Dainfine.
Du får inte hitta på något extra.
Hur Jakob Ökvist bidrog till Isabella Löwengrips framgångssaga. Och Hasse Brontén utslängd från sin egen VIP-fest.
Så han bara tar mig under hans stor köttig vakt, va? Tar mig under armen så här, så jag går på tå.
God kväll, kära lyssnare. Du lyssnar på Freak Show, Sveriges mest framgångsrika nöjespodcast. En rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter Messiah Hallberg, jag har på mig en slips. Kvällen till ära. Bredvid mig som vanligt, Jakob Ökvist. Hej!
Hej! Får jag här och nu, Messiah, berätta att jag väljer kött?
Ja.
Du smsade mig häromdagen, kött eller fisk?
Ja.
Och jag tänkte här, vi ses så sällan.
Ja.
Så nu säger jag, jag vill ha kött på din födelsedagsmiddag.
Ja, vad trevligt, vad trevligt. Jakob Ökvist har nu efter 100 avsnitt snart av den här podden äntligen lyckats bli inbjuden till min födelsedagsmiddag.
Ja!
Ja, det var många år där,
ja, man får han är på gränsen. Jag har alltid stått på väntlista.
Men ja, nu drar jag in i bandet och välkomnar in Ökvist.
Tack!
Ja. Välkommen också till vår gäst den här veckan. Du är tyvärr inte inbjuden till födelsedagsmiddagen i år.
Det var precis det jag tänkte säga.
Hasse Brontén!
Fortfarande på väntlistan.
Åh, hur mår du?
Nej, men jag tyckte det känns skitkul när ni pratar om en fest som ni ska gå på.
Är det inte något väldigt märkligt det där med VIP-band och VIP-rum? Om man går på en klubb och så finns det ännu en klubb i klubben. Att det, liksom, det blir som så här flugor mot socker. Man måste in på det där nästa stället. Har man kvar det här?
Enda gången jag blivit utkastad från ett uteställe. Jag var med i Ladies Night för några år sedan. Det var ganska många år sedan. Jag på nu. Men i alla fall, då var vi i Sundsvall och så var vi på något ställe där. Då hade vi ett VIP-grej med Magnus Uggla. Vi var ju med och lite så. Och sen så fick vi någon bubbel där och så gick jag därifrån. Och sen hade de bytt vakt som stod. Det var ett sånt, alltså ett band inne på stället för att komma upp på ett... Ja, det är jättepinsamt. Han bara, vem är du då? Nej, men jag är med i det här gänget här inne. Jag är ju VIP. Jag är en VIP-kille ju. Han bara, skulle inte tro det. Ja, men kom igen, nu får du göra ditt jobb. Jag är ju faktiskt med i det här Ladies Night. Jag har ju stått på scen här för 10 000...
Hämta en affisch!
För 10 000 brudar. Och samtidigt då som jag... Jag är liksom inte på väg, men jag stöter till den här prylen som håller det här VIP-bandet.
Så att den liksom... Den mässingstången.
Du sparkar om kulden av ilska, är det du säger?
Nej, nej, inte. Gör inte om den här storyn du helt och hållet.
Du markerar men, mot vakten helt
Jag enkelt. Markerar. Nej, det gör jag inte, men jag tror att han uppfattar så. Så att det blir alltså, han gör en blixtingripa. Nu ska du ut! Så
ut.
Han bara tar mig under hans stor köttig vakt, va? Tar mig under armen så här, så jag går på tå. Han ska kasta ut mig då, va? Och jag är inte ens, vi hade knappt kommit dit. Jag tog ett halvt glas bubbel, så inte satt jag
redan på väg ut.
Och det var en bit ut ur det här stället, så jag sa, jag vet precis vad som kommer hända. Du kommer kasta ut mig. Sen kommer du typ få be om ursäkt och ta in mig igen.
Vilken
inte...
sinnesnärvaro att du liksom samtalar med honom, att du inte blir så arg att du börjar skrika.
Och det där gillar ju dörrvakter också, att man påpekar hur intellektuellt underlägsna du är. Det här kommer hända nu.
Precis. Och det var ju det precis det som hände. Då var det några av typ dansarna som såg så här, ja men Hasse där ute. Och så kom ju alla och han chefen på restaurangen och sen kom han vakt, ja men ursäkta, jag visste inte vem du var. Nej, okej, nu går vi in och festar. Så jag fick gå in igen.
Men kul om det var folk som har först varit på Ladies Night och sen sitter de och så bara, inte det han?
Nej, men det var också kul, för jag blev utslängd av den där vakten och då stod det ju tjejer i kön och alla hade ju varit på Ladies Night. Så de kom fram och skulle ta, så här, får vi ta en bild? Ja, absolut.
Medans vakten håller i nacken.
Den selfie vill vi ha in till redaktionen.
Så det är enda gången jag blev utkastad från krogen faktiskt. Men jag blev ju inkastad igen, så det var okej.
Ja, det var fint.
Men kul med din fest, hoppas det blir kul.
Det blir säkert skitkul.
Ja. En fest som jag inte var inbjuden till, det var Guldbaggegalan i år, den hölls i veckan. Jag har suttit på Guldbaggegalan några gånger, varit där med min pappa, han var skådespelare. Och sen såg jag även, var jag där då när min pappa dök upp på den här In Memoriam videon som de kör varje år. Men sen dess slutade inbjudningarna komma, vilket då istället gör att jag kan sitta hemma och sitta och klippa ut roliga klipp från denna skitgala till min podcast.
Det är nästan bättre.
Det är nästan roligare. Emma Molin då, Groteskos Emma Molin, höll galan väldigt bra. Svår publik. Jag kanske är ett av Sveriges svåraste jobb det där, att försöka få igång de här...
Herregud, vilket dödsgig alltså.
Ja, jag tänkte på det. Alltså, det är ju lite som att du anordnar en fest och så bara, ja, vilka har du bjudit? Jag har bjudit ett gäng lik. Och så man säger, ja, vadå, är de tråkiga? Nej, det är riktiga lik som sitter i lokalen. Vissa av de här skådespelarna ser ut... Nej, men de är ju...
Men varför men får är de så jävla stiff för alltså? Det är ju helt
det är konstigt.
Ja, det är
det
ju...
går inte att förklara riktigt.
Nej, det är ju fascinerande av många anledningar. Framförallt också för att de är ju... När man ser skådespelare i Hollywood så här, då är det ju stjärnor som sitter där. De här är ju folk som är vana då att ta en publik, att tänka på sitt varumärke. De tittar ju utåt också. De tänker så här, det här är bra för mitt varumärke att jag är lite härlig och rolig och charmig.
Särskilt
här
när jag är i bild, ja, kanske exakt. Jag ska bjuda på ett leende.
Ja, men även när de håller tacktal, även när de presenterar det. Här är det som att svenska skådespelare inte förstår eller inte är kapabla till att vara stjärnor, för de kanske inte är stjärnor, de kanske bara är Riksteaternanställda. Alltså det är som att tv-sända ett gig med sjuksköterskor eller byggarbetare. Alltså det här är bara
det vanligt. Finns ingen flärd alls.
Nej, det finns verkligen ingen flärd. Så tänkte jag på lite när man såg det här. Det skulle ju kunna vara, om man tar på sig sina högerglasögon. Jag tänkte, jag bara lekte med det. För ibland kan jag känna mig att jag är en del av kultureliten. Vi är kulturelit, eller eliten, jag är en del av, eller så är jag själv. Vi är en del av kulturvärlden.
En kulturkämpe.
En kulturkille. Och då kan man ju ibland få kritik för att det är en väldigt vänstervridning.
Så är det.
Inom SVT, inom kulturen. Så satt jag bara på mig. Man behöver inte vänta särskilt länge för att se den här galan. Om man då har sina högerglasögon på sig. För att känna att det här kanske inte är en gala för mig.
Tummen börjar rycka.
Nej, vi kan bara känna några här är bara några smakprov. Det här är liksom några snabba nedslag bara i Guldbaggegalan.
Shoot.
Helt plötsligt bara så ser programledaren någon i publiken som bejublas.
Jonas Sjöstedt! Jonas!
Det är bara märkligt.
Kvällens största applåd.
Att när kvinnor gör film så för det första, oavsett vad de handlar om, så klarar de Bechdel-testet.
Vi verkar också i en sexistisk och rasistisk struktur. Och vet vi det, så vet vi också att det kan vi också ändra.
Det är bara...
Ja, där har ju första tweetet gått iväg.
Nej, men det är bara jag tänker bara att om man har sina högglasögon på sig, man skulle bli tokig hela vägen fram till att de ska dela ut hedersbaggen och benämner då den här personen som hen hela vägen fram till Yvonne Lombard får gå upp. Hela vägen till att de då har tre kvinnor som står och sjunger att de är the queens of fucking everything.
Ja, men det är fint.
Tills dess att en lesbisk rappgrupp kommer upp och avslutar och sitter på scenen och rappar.
Det är SVT ju... brukar ju ofta säga själva att ja. Det är så oerhört felaktigt att vi betonar, eller att vi skulle på något sätt stå åt det ena eller andra hållet.
Ja, och jag säger
och här
att...
sänds den här galan.
Men vadå lesbisk sa man? Då måste man ju bara ha berättat att de var lesbiska allihopa.
Ja, eller så var det min fördomsfulla högerblick.
Jag tänkte, vad fan på en rapgrupp? Nu kommer
och nu, den lesbiska sametrion.
De pratar om det här tystnadtagning, hashtag tystnadtagning, MeToo-upproret.
Och i år igen?
Ja, alltså. De gjorde det i år igen. Och sen, queens of fucking everything. Är det att ta sig själv på lite stort allvar? Alltså jag menar, vilka är queens?
Har du kvar alla... glasögonen på eller är det nu den riktiga Messias?
Nej, de är på nästippen nu. Jag tänker bara queens of fucking everything. Det är ju jättebra och starkt. Men är alla tack, människor i svenskt filmskrå av det kvinnliga könet queens då?
Mm, såklart.
Ja, men det kan de inte alla. Det måste ju även finnas några...
Ja, men du tänker dig att det liksom måste också finnas variationer inom gruppen kvinnliga regissörer.
Jag tänker att det finns en hel del svin också inom kvinnor.
Troligtvis.
Det är klart det gör. Alltså det, men det måste... Att människor är dumma i huvudet är ju sällan alltid baserat på kön. Alltså...
Nej, men, eller så är det just inom filmbranschen. Så kanske det är. Vad vet jag?
De nu kanske har fått kämpa hårdare.
Ja, så är det säkert. Jag har fått, nu tar jag av mina högerglasögon i alla fall. Och går in i min vänsterroll som kulturman. Nu får Ivar Arpi sluta lyssna. Okay. Han hade lyssnat på någon podd ett tag och vi hade råkat säga att han spotta efter hemlösa eller någonting. Men, och då blev han upprörd.
Ja, han var inte alls nöjd.
Nej, då fick jag gå ut och säga att ibland när man gör livesändningar så blir det faktafel. Och då får man gå ut och...
Jag gillar att du påtalar att det är ett faktafel, ja, som har smugit sig in.
Ja, men det är väl viktigt att man gör.
Ja, vi har inga bildbevis.
Nej, nej. Så att det stämmer absolut,
ja, men
inte.
Men nu har Ivar skruvat ner.
Ja, då kan jag ta på mig vänsterglasögonen igen. Och jag tänker att det verkar vara en väldigt tuff, förutom då tystnadtagning, så verkar vara en väldigt tuff värld att verka i filmbranschen. Nästan varenda en var uppe och sa hur jävla slitigt det var. Nu tar jag en människa här, men det här så här lät nästan.
Det är tufft jobb alltså.
Så här lät nästan allt.
Och oavsett om man står framför eller bakom kameran så är det ett jävla slit att ta sig in i den här branschen, och man borde fan få ett pris bara för att ha lyckats med det. Hur som helst.
Klipp till, hela rummet applåderar sig själva.
Men vad är grejen, byt jobb då?
Ja, det kan man
fan,
ju.
Fan, jobba på en oljeplattform istället. Det är väl ingen, det är väl helt frivilligt.
Nu har han tagit på sig arpeglasögonen.
Ja, det är bra.
Nu har ni bytt.
Nej, men vadå? Det
är ingen som under pistolhot tvingas in i filmbranschen, menar du?
Nej.
Ja, men varenda en var så här. Det är så svårt att vara det här, ungdom i filmbranschen, kvinna i filmbranschen, eller bara vara i filmbranschen, eller klippa i filmbranschen, eller filma i filmbranschen, eller rollsätta i filmbranschen. Alltså det var som världens mest lidande människor som hade samlats på.
Alla ungdomar som satt sig, jag vill verkligen komma in i filmbranschen, det verkar så jävla roligt.
Men det är väl också en intressant aspekt att många så här, Helena Bergström, Helena af Sandeberg och de här säger att alla ska få vara med, det får inte vara exkluderande, vi ska inte gå efter utseende, och talang behöver inte alltid vara att man är liksom den, utan så här, det ska vara en väldigt demokratisk bransch. Det är en oerhört odemokratisk bransch, filmbranschen. De som hamnar högst upp, det är ju de snyggaste, mest talangfulla, de som har liksom bäst kontakter i branschen, känner flest, gärna har föräldrar inom branschen. Det är en sån enormt elitistisk bransch att bli liksom filmstjärna i Sverige.
Vad då, menar att alla bröderna Skarsgård inte alla är suveräna på skådespeleri?
De har bara råkat hamna i den.
Att alla syskon är bara bra på en och samma sak.
Självklart har de tur just i den branschen, eller i den lilla familjen, men i övrigt. Nej, men det är så här, det låter så himla härligt att alla får vara med, men det är ingen bransch som sparkar ut fler. Nej, men alltså, det är ingen som krossar fler drömmar.
Nej, så är det. Men det är väldigt jobbigt i alla fall. Och de tar sig själva då på ett enormt stort allvar. Förutom de som klagar på hur jobbigt det var, så var det också väldigt mycket presentationer och presentörer som pratade i de här ordalagen. Och vi kan bara lyssna här hur skådespelare och filmarbetare ser på sig själva.
Alltså, när jag tänker på skådespelare så tänker jag bland annat på svampar. Ni vet, såna här, liksom, såna här disksvampar som liksom suger åt sig allting. För det är det skådespelare måste göra. Vi måste suga åt oss det som kanske andra måste stöta bort och skydda sig inför. För det är vårt jobb. Att nöta och gå in i detaljerna och bena upp i det som precis hände. Detaljerna i ett möte. Detaljerna i möte med glädje, med sorg, med ilska, med svek, med kärlek. Men framförallt detaljerna i mötet med oss själva.
Och där fick 1000 filmarbetare orgasm samtidigt. Man fick gå och torka upp med vettextraser i hela lokalen.
Fick svabba cirkus.
Nej, men de tar sig själva på ett väldigt allvar. Och
det, ja, men det kan jag gilla. Pretensioner ska belönas.
Jag tycker absolut det. Men sen vet man ju också hur mycket skit som görs i svensk film.
Jo.
Och då blir ju pretensionerna nästan lite platt. Det blir ju nästan plattityder, och det fortsätter även i tacktalen. Det är mycket sånt här som sägs i tacktalen, där skådespelare bara, eller filmarbetare bara får lite feeling och ska sprida lite visdom om världen.
Jag tycker att empati är den som gör oss människor. Kom ihåg det och kom ihåg att älska. Tack så mycket.
Men Goliath handlar om ansvar alltså. Ansvar liksom, och bara känna att vi så pekar uppåt mycket och bara pratar om det där liksom stora ansvaret istället för att så här, gå in på oss själva och fundera kring ansvar, vilket vi har själva, vilket vårt egna ansvar är i de här liksom omvälvande tiderna vi lever i. Och det är precis det jag tror vi behöver göra, ta det till oss själva.
Jordan B. Petersons.
Vad är det han pratar?
Nej, jag vet.
Nej, men man
och så ansvar.
Jag har sagt det till min son.
Nej, men du vet,
du måste ta ansvar över dina betyg. Jag kan inte hjälpa dig.
Klipper de då till skådespelarna som bara sitter så här och nickar. bara, där sa du. Och man ser i ögonen på allihopa att de tänker så här, det här är därför vi satt på jorden.
Det finaste någon har sagt.
Ja, men det är så jävla sorgligt att höra de här människorna.
Men det är väl tråkigt också för de här svenska skådespelarna i och med att ingen går och ser på de här filmerna.
Nej, det var ju en prisvinnare som till och med sa till sina kollegor i lokalen: är det någon som har sett den här filmen? Nej, den var uppe i 2 dagar innan den lades ner. Var någon en guldbagge? Det säger också någonting om filmbranschen. Ja. Och jag tänker, det jag tror att de gör här väldigt många.
Har ni sett den? Förlåt,
nej, 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 nej.
Gräns.
Har ni sett den här Gräns?
Nej, det är ingen som har sett den, tror jag.
Nej, det är en film om troll.
Ja, och den vann ju allt.
Ja.
Storslam.
Ja.
Men tyvärr gick ingen och såg den.
Nej.
När man har jobbat så hårt och den är så bra.
Ja, den är säkert jättebra.
Förhoppningsvis, i och med att den vann allt.
Det är den näst bästa trollfilmen förra året efter, efter den tecknade Trolls.
Var det precis?
Den näst bästa troll i trollkategorin har vi följande nominerade.
Ja, men det är väl den bästa svenska trollfilmen efter Trolltyg i Tomteskogen, eller vad den heter, den här med Ted Åström.
Ja, men den är säkert jättebra. När jag analyserar det så tror jag att de gör det som vi komiker ibland gör när vissa komiker är i lokalen. Att man så att säga giggar för de andra komikerna.
Ja, men så är det ju.
Man glömmer att det är en direktsänd tv-gala.
Ja, jag tror att många som går upp här tänker så här: nu ska jag imponera på den här regissören. Nu ska jag visa den här filmen.
Nu ska Christer Henriksson få höra att jag förstår honom.
Ja, exakt så. Ja. Så de glömmer att de är liksom varumärken. De glömmer att det här är deras marknadsföring utåt. Så att vi som tittar bara tänker så här: det här
sälj
är sköna.
Sälj in svensk film nu.
Ja, ni säljer ju inte in svensk film. Ni får ju svensk film att låta som att det är ett jävla mörker.
Ni pratar tvättsvampar.
Ja, men det är så konstigt att ingen kan komma in och säga så här: bara, förlåt, om du någon gång vill bli liksom Persbrandt, om du vill nå den stjärnstatusen, försök att plugga karisma mer och mindre av tvättsvampsreferenser.
Fan, nu blir jag så här, jag kom på, vi hade en konsult som sa, jag kör morgonradio också, och då sa han, man får aldrig i ett gäng sitta och tycka samma sak. Någon måste ta jävlen. Hasse, du får vara försvarare den här galan nu.
Nej, det kan jag inte.
Annars blir vi 3 komiker som sitter och pissar på guldbagge.
Nej, men jag kan...
Ja, men fan, jag vill ju bara bli bjuden.
Jag vill ju krädda... Ja, dessutom vill jag ju skådespela
med. Ja, men det
är det jag menar. Du har bränt
alla broar nu. Men jag vill ju krädda Emma Molin.
Ja.
Som går upp och gör det här. Mm. Liksom, som är ju, hon vet ju, och det vet man ju om, att liksom, gå upp och programleda och försöka vara rolig inför de här stiffa människorna. Som du sa, liken.
Ja.
Man måste väl ha en personlighetsstörning för att klara ett sånt gig. Ja, Petra Mede har ju gjort det bra.
Ja, men hon har ju en personlighetsstörning.
Ja, men det är det jag menar. Narcissistisk liksom självbild. Det spelar ingen roll vad folk tycker. Jag vet att det här är skitbra.
Mm.
Har du det, då kan publiken till slut börja känna: fan, hon skiter i att vi sitter här och ser sura ut.
Men hon
och
har ju nöt ner dem ibland. Man har ju sett någon gala med henne. De sitter lite stiffa. Men sen går hon ner och klappar Persbrandt på huvudet lite på sitt Petra Mede-vis.
Ja, det är
underbart. Det är fantastiskt.
Och roastar dem hårt.
Men det fanns ett ögonblick som ändå kommer, jag tror kommer leva för alltid.
Men skämtar du?
Nej, det gör jag inte. Och höjdpunkten inträffar då alltså redan när det första priset skulle delas ut. Då kommer prisutdelarna upp på scenen. Jag vet inte om ni såg det här. Det var alltså Lars Lerin, konstnären, och hans något yngre pojkvän
från Brasilien, Junior.
Ja. Har ni sett det här?
Nej,
det här är ett klassiskt ögonblick som gjorde... Det drog ut lite på tiden.
Okay.
Det gjorde att alla andra tacktal tyvärr alltid slutade så här, för att det fanns tyvärr ingen tid kvar.
Min sambo som stöttar mig i allt. Tack så hemskt mycket, Veronica, för att du finns.
Ja, det kom musik på.
Ja, man är tvungen att...
Alla andra blev bortkörda då från scenen.
För att Lerin och Junior tog...
De hade fått lite feeling, kan man säga.
Kan man få på scen?
De skulle dela ut pris för bästa foto. Det visar sig ju dock, jag ska inte gå händelserna i förväg, det visar sig då att Junior, Lars Lerins pojkvän, han är inget fan av bio, film, foto. Han verkar inte veta riktigt vilket pris som ska delas ut. Och han vill jättegärna få in en hälsning till Sarah Dawn Finer.
Ja.
De har fått kanske 30 sekunder, men det drar ut på tiden. Vi kan lyssna bara hur det börjar.
Vi välkomnar kvällens första prisutdelare in på scen. Lars Lerin och Manuel Marcus Lerin.
Det här med att vara filmfotograf, det måste ju vara väldigt svårt att tänka på för mig själv som sitter i en ateljé hela dagen och bestämmer allting själv. Men en filmfotograf måste ta hänsyn till så mycket och många andra, va?
Ja, älskling.
Redan där hör man att samspelet är på topp.
Det är Hasse och Tage.
Vi fortsätter bara lyssna på Lerin och Junior.
Men du, har du någon speciell film som du tänker på
Nej, vi hade inga bio i Korota där jag uppväxt.
De hade tyvärr ingen bio i Korota där Junior är uppväxt. Nej. Så man kan undra lite varför Junior ska dela ut ett pris. Men
hade de inte Betamax?
Nej, ingen bio. Och vet ni vad? Man tänker ändå, men de kanske ville ha en bio eller längt efter bio eller tänkte, det verkar härligt i västlandet där de har bio. Nej, Junior behövde ingen bio.
Och det behöver inte en nödvändig heller. Och det händer så mycket på gott. Och då så har det mycket intriger med mina många syskon. Och jag behöver jag inte gå på bio och så på dramatik.
Han dissar hela genren. Ni som sitter där behövs inte. Det som händer på gatan är roligare.
Jo, men har man ett levande liv så behöver man inte gå och sitta och kolla på film.
Men till slut fick Junior då äntligen se en film.
Ja, jag hade sett på Titanic eller Titanic.
Ja, jag tror inte det uttalas på något av det sättet, men den hade han i alla fall sett.
Vi fattar vilken
film det är. Det är ju lite mer romantik sådär.
Ja. Mm. Så vill jag ha mer romantik. Där känns jag mycket på för min hjärta och mycket kärlek. Och jag älskar Sarah Dine Fine.
Då får du inte hitta på något extra.
Fan, tryckte han in Sarah Dine Fine?
Ja, nej, han fick feeling när han pratade om romantik så var han tvungen att bara... Jag kan, mitt hjärta svämmar över med kärlek. Jag måste få in det här.
Jag älskar Sarah Dine Fine.
Har hon gjort film?
Nej, men hon sitter tydligen i lokalen och det har Junior fått syn på.
Då är han ju där och nu.
Ja, han tar in rummet. Men Lars Lidin blir lite irriterad, för de har ju ett manus, de har ju tid. Det står ju folk och vinkar och Junior börjar freestyla och ser folk i lokalen. Så Lars Lidin måste ju liksom plocka upp det igen.
Så jag blir lite mer nervös utav romantik. Jag tycker det är bättre med skräck, förstår du? Så att, för jag tycker de är så fint ljussatta, sådana här skräckfilmer, så jag har fått mycket nytta utav den jag har målat.
Just det, kan du komma med något, Junior?
Ja, det hände mycket på den där filmen Konstet mot Gården.
Ja, Hitchcock, ja.
Ja, Hitchcock, ja.
Oh, det är bra skit. Har du skrivit det här, Jakob?
Skriver
manuset.
Varför börjar Junior prata om den enda skräckfilmen han känner till? Det är också intressant. Men Lars Lidin tänker, ja absolut, Hitchcock, jättebra, vi går vidare. Nu måste vi avsluta det här.
Men de är inte klara.
Nej, det står inte kille. Det här är en kondenserad version. Egentligen är det 4 minuter längre.
Men brukar du tänka på fotot i en film, hur det är liksom filmat?
Säg ja nu, Junior, säg ja.
Nej, jag tänker mer på handling. Hur det ska sluta.
Hur det ska sluta?
Ja.
Ni ska dela ut pris för bästa foto.
Kunde ingen ha sagt det, Junior, att du ska dela ut pris.
Det är inte manus.
Det är otroligt.
Alltså, jag bryr mig inte skit vem håller kameran.
Vi bara lyssna på den här övergången en gång till. För den här är liksom, tänk på att det är 5 minuter innan fotograferna ska liksom, det här är deras livshöjdpunkt. Då ska de här få upp och se.
Men brukar du tänka på fotot i en film, hur det är liksom filmat?
Nej, jag tänker mer på handling. Hur det ska sluta.
Just hur det ska sluta. Annars sett Titanic som favoritfilm.
Och nu pris till några som inte behövs. Fotograferna.
Och sen sammanfattar då Lars Lerin deras livsverk i en mening.
Ja, men det är kanske det som är meningen också, att fotot ska vara så bra så att inte det märks.
De nominerade är...
Och där är
det slut. Bra, det var bra. Mycket bra. Ja. Mycket bra.
Det är ändå starkt.
Tänker du på fotot någon gång? Nej. Helt väl.
Helt ointresserad.
Helt,
det... Nu slutar filmen, där är min, ja, där är mitt fokus.
Det slutar med meningen, Lars.
Välkommen upp, bästa fotograf i Sverige, som Junior just har pissat på.
Det är kanske det som är meningen med ert jobb, att det inte ska märkas.
Ja, det är rätt skönt. Varför är de prisuppdelare då? Han är ju konstnär, va? Och så är han sambo. Junior verkar ha bra koppling till film. Han vill inte se på film.
Han är underbar människa,
ja.
Men det man tänker generellt sett när man ser den här galan, oavsett prisutdelare eller de som vinner eller de som sitter i lokalen, det är att de borde hålla sig till sitt skrå. Alltså de borde göra film eller skådespela, för de kan liksom inte vara stjärnor utanför den sfären. Så fort man tar dem utanför deras element så är de ganska värdelösa. Nej, men så är det. Det finns en story som utspelar sig 1924 i Paris. Det var Gertrude Stein, Pablo Picasso, Hemingway var där som ung.
Vilket gäng.
Ja, det var i man brukar säga att det var i Gertrude Steins lägenhet. Och så Pablo Picasso, han har ju många ja-sägare kring sig. Han är ju duktig på att måla, va?
Ja, det måste man säga.
Folk säger, du är kanon på att måla. Och Pablo Picasso säger, absolut, det är jag. Vet ni vad jag också är? Jag är en poet. Så att Pablo Picasso, han skriver dikter på massa språk och han läser upp då dikterna inför den här skaran människor. Och det är ganska dåligt. Det är ganska risigt. Det är lite som när Mats Wilander försökte dikta, om ni minns.
Det
gick inte så bra. Så det är tystnad. Hemingway säger ingenting. Ingen vågar säga någonting. Och till slut säger Gertrude Stein bara, Pablo, go home and paint. Och det är precis så man känner när man ser svenska filmarbetare och skådespelare sitta där tillsammans. Man tänker bara, håller till att göra film, men ge fan i att förpesta en tv-kväll för oss vanliga, hårt arbetande svenskar. På tal om VIP och stå på rätt listor, ingen gör väl det mer i Sverige än Isabella Löwengrip.
Det måste man väl ändå säga.
The queen of fucking everything.
Där har vi the queen of... Delade hon ut något pris?
Nej, hon var inte där.
Hon borde ha gjort det.
Men man kan tänka sig att den här låten då med de här rapptjejerna var riktad kanske till henne.
Kanske, absolut. Det borde ha varit. Hon blev intervjuad av Expressen TV i veckan och... tänkte ni skulle få bara så här, göra en kort bedömning. Om ni tar varumärket ert eget namn och sätter en prislapp på den. Hur mycket skulle ni då värdera ert varumärke? Och då tar vi hela Messiah Hallberg varumärket, hela Hasse Brontén. Och så kan jag fundera lite hela Jakob Öqvist.
Hela Hasse Brontén.
Du ska sälja av, precis som man säljer av ett företag du har byggt upp. Du startar Spotify och 20 år senare säger så här: kan jag få köpa Spotify dig? Ja, det kommer att kosta en del. Men nu kommer en riskkapitalist och säger: jag vill köpa Hasse Brontén. Vad ska du ha?
Ja, men vad får de göra med mig då?
Eller
vad...
Ja, de äger allt.
De kan när som helst plocka fram ur garderoben. Och...
De har dina podcast, ja, de har ditt morgonradiojobb, ja, dina stand-up-cover, ditt Twitter. Då säljer du rakt av.
Det är en bra deal.
Jag kommer lägga mig på Tradera och öppna på en 500. Sen får vi se var det landar.
Nej, men jag skulle nog inte sälja mig billigare än 4 miljoner. Alltså det är hela mitt Insta-konto. Det är, vet du,
alltså, vet
Facebook.
Vet du övervärderar hur mycket du övervärderar?
Jo, men det, du måste ju pumpa upp siffrorna. Ni kan inte komma och säga 30 000. Då är ingen som vill satsa på det företaget. Fan går in i Messiah Hallberg. 30 000, varför gick du in där? Ja, men jag trodde jag kunde blivit något. Isabella Löwengrip fick frågan: vad är ditt namn värt idag? Alltså bara värdet på namnet.
Mm, mm.
11 miljarder
för lågt
värderad för lågt. Är det för lågt?
Nej.
11 miljarder.
Det är vad namnet är värt.
Ja, men skämtar.
Det är otroligt mycket pengar.
Hon säger i den här intervjun också att hon ska bli världens mäktigaste kvinna och hon ska hamna på framsidan av tidningen Forbes.
Ja, alltså jag bara
bra målbilden då.
Jag bara snabbt googla det här. Ja. Bruttonationalprodukten för hela Burkina Faso är 12 miljarder. Så att ja, Isabella mot ett helt land då med miljoner av afrikaner.
Det är kul att jag pratar om Blondinbella. Det första du googlar är Burkina Fasas bruttonoll.
Jag vill ha kontrasterna, Jakob. Det finns inga större kontraster än Isabella Löwengrips hudvårdsserie och människor i Burkina Faso.
Ja, det är ingen större kontraster än varumärket Isabella Löwengrip och Messiah Hallberg. 30 papp mot 11 miljarder.
Ja, men
du har ju en alldeles för låg målbild.
Ja, det är möjligt. Hon kanske är lite för hög.
Ja, jag tror ni ska mötas på mitten.
Ja.
Ja, men jag gillar inställningen. Jag gillar inställningen.
Ja,
hon går inte upp och säger så här: hej, det är så jobbigt.
Och jobba som influencer.
Ja, det är så jobbigt. Och, nej.
Hon bara kör
hjärnet.
Messiah, du hade ju faktiskt ett nära Blondinbella-möte i höstas. Du var gäst hos Christian Lok.
Mm.
Det var du och Blondinbella.
Det var det.
Du kom dit själv.
Jag var där själv.
Med en liten plastpåse.
Ja.
Med dina viktigaste pinaler.
Ja, egentligen med allting som jag då hoppas få 30 000 för vid försäljningen. Ja.
Hon dök upp. Men det var inte bara hon då?
Nej, det var ett helt entourage. Det var...
Den omtalade livvakten.
Livvakten som nu har fått sparken. Han stod där och han höll även koll vid själva sceningången. Alltså om jag då skulle precis rusa in på scen och överfalla Isabella så skulle han kunna förhindra det.
Han såg att det fanns en potentiell överfallssnubbi till och med uppe på scenen alltså.
Ja, men nej, livvakten var där och sen var även han då den här pojkvännen som sen blev så omtalad. Den här börshajen som flydde landet. Han var ju också där i lokalen.
Ja, just det. Ja.
Wow, ja, du var verkligen med om mycket där på kort
tid. Det var min mest spännande kväll förra året. Det säger lite om mitt liv. Men...
det är därför det är värt 30 papp.
Jag har fler såna här stories. Alltså.
Nej, men jag blev lite nyfiken då på den här kvinnan. Och jag undrade då, när fick Isabella det här liksom, den här bilden av sig själv som att det är självklart att jag ska bli världens mäktigaste kvinna. Det är självklart att jag ska hamna på framsidan av tidningen Forbes. För er som inte känner till tidningen Forbes, jag tror Messiah, du...
Jag prenumererar.
Jag dimper ner på halmmatta. Vad är det världens rikaste människa?
De gör ganska mycket listor under året. Det är väl de 500 rikaste under 30. 30 världens rikaste människor.
Men att komma längst upp på den listan,
det är svårt.
Det är en klättring.
Ja, det är en rejäl klättring, för man slåss ju med människor som har ärvt många miljarder från början, så att man, om man inte har
prinsar och presidenter
och saudiarabiska konungar och sådär.
Mm. Man börjar inte som en, alltså det är inte alla som har startat som en liten bloggtjej i Järfälla, Jakobsberg, samma ort som jag växte upp i, grannen med Persbrandt för övrigt. Så att jag är ju, det är inte heller bra för mitt rykte eller för mitt varumärke. Tredje kändast från Jakobsberg efter Blondinbella och Micke Persbrandt. Ja. Men är Blondinbella starkare än Persbrandt?
Och glöm inte,
jämför 11 miljarder med tårtgeneralen
som bara fick publikens pris.
Som bara fick publikens pris.
Nej, jag ska säga att du är fyra på den listan.
Halkar jag igen?
Glöm inte Knivjocke.
Ja. David Elenius.
Ja, han är också.
Helvete. Jag bara sjunker as we speak.
Nej, det är inte bra. Du skulle aldrig ta upp ditt eget varumärke. Du kunde ha pratat om våra.
Men... jag skulle ha solkat ner era.
Precis.
Nej, men för då gick jag in och kollade lite. Det har skrivits lite om Blondinbella på Flashback.
Mm.
Bland annat synonymen Mr. Rottweiler.
Han är min främsta nyhetskälla, kan jag säga.
Ja, men han har gjort en psykologisk analys. Han har alltså ställt en diagnos.
Okay.
Vilket jag tycker är intressant. Han skriver så här.
Förlåt, innan du börjar. Var det
Mr. Rottweiler?
Mr. eller Mrs?
Mr. Rottweiler.
För Mrs. Rottweiler tycker jag ibland kan fara med osanning. Men Mr. Rottweiler...
Jag tror tyvärr att hon har en personlighetsstörning orsakad av, förutom gener, hennes barndom och tillhörande sabbad anknytning till föräldrarna. Jag är ingen läkare.
Det kunde man annars tro, Mr. Rottweiler.
Så det tycker jag är bra att han lägger in.
Ja, men det är ändå jättebra.
För jag blev ganska så här, det här är ju en
liksom, läkare.
Det här litar jag på. Ja. Men han vill poängtera, jag är ingen läkare. Men om jag får gissa så rör det sig om en kluster B-störning. Vidare lyder mina tre gissningar. 1. Narcissistisk personlighetsstörning. 2. Personlighetsstörning UNS. Jag vet inte vad det är riktigt.
Nej, men han är ju ingen läkare, så nej, han kan hitta på det här lite som han vill.
3. Borderline personlighetsstörning. Betvivlar att hon har ADHD. Han är ingen läkare.
Nej.
Men han går emot läkar.
Ja, just det.
Hon har ju fått en ADHD-diagnos.
Just det, men
mest troligt är att det rör sig om bipolär sjukdom. Han har gått nu från kluster B-störning, narcissistisk störning, personlighetsstörning, UNS, borderline. Men nu är det mest troligt att det är då en bipolär sjukdom. Hos unga kvinnor kan symptomen påminna om varandra. Speciellt klurigt är det för gröna, oerfarna läkare att urskilja.
Mm.
Han ifrågasätter läkaren som har skrivit ut ADHD att det är en grön, fräsch nykomling som träffar Blondinbella. Det är klart man skriver ut ADHD-medicin direkt. Det här ser Mr. Rottweiler. Hennes extremt höga tempo tolkar jag som ångestdrivet. Möjligtvis är det hypomani. Han har ju ändå mycket koll på...
han har en läkarbok bredvid sig när han sitter och skriver det här.
Jag litar på den här snubben.
Ja.
Men jag vill ju se vad han har kommenterat mer. Alltså.
hon verkar sakna depressiva faser. Svårt att veta då hon själv kan välja vilken information hon delar med sig av i bloggen och på Instagram. Dagens hobbypsykolog, Mr. Rottweiler. Ja, men där har ni det.
Ändå otroligt. Bara en passus, men liksom att folk... då Mr. Rottweiler i det här fallet sätter sig ner, tar tid från sitt hektiska schema som inte läkare.
Inte så hektisk. Han är ju ingen läkare.
Nej,
men han har ju en annan profession.
Ja, men han tar ju tid från sina icke-patienter och skriver det där.
Har du ställt en psykologisk eller psykoanalytisk prognos på någon så här liksom?
Ja, jag brukar skrika sådana till min fru ibland när vi bråkar.
Du är bipolär, din jävel.
Det är inte friskt, brukar jag säga.
Ja, men hur orkar man sätta sig ner? Jag fattar inte vad folk orkar bry sig. Och sen som du säger, sätta sig ner och ta tid.
Att
det där måste jag tagit honom minst en halvtimme och plitta ner.
Han måste ju googla upp alla symptom och diagnos.
UNS, det vet vi inte ens vad det är. Men jag har nu hittat varför Isabella Löwengrip fick det här enorma självförtroendet och den här självbilden. Det skedde när hon var 17 år. Hon var inbjuden till radioshowen Vakna med The Voice. Och där hade en av programledarna fått mot sin vilja en uppgift att ge den här unga bloggerskan som ingen riktigt visste vem hon var. en personlig rap attack.
Oj.
Det kan få vilken människa som helst att dra iväg inombords. Det förstår ni?
Ja, det kan jag tänka mig.
Mm, jag tänker lite på han Colin McCulkin. Alltså att göra 3 ensam hemma filmer innan du ens har fyllt 11 och bli liksom en världsstjärna över en natt. Det drar iväg med ditt psyke. Lyssna, tänk dig, du är 17 år, du har skrivit några blogginlägg, du hamnar i en radiostudio och du får den här på din 18-årsdag av en humorlegend. Det är inte klokt.
Jag ska också passa på att gratta från vänner. Jag har faktiskt några stycken som jag tror att du känner. En som på sin blogg tjänar en massa kosing. Kommer här ett grattis från Linda Rosing. Jag vet inte om nästa tjej platsar i Mensa, men du ska få en fin present utav Kensa. Det är många på kö som vill gratta. Hon fyller 18 år. Vad är 15 plus 3?
18.
Vad är 20 minus 2?
Det är 18.
Vad är 6 gånger 3?
18 år.
Just det.
Här växer man.
Ja.
Oj, oj, oj. Tänk om man hade fått den här när man fyllde 18. Herregud.
Vad är roten genom 7?
Räcker, tack.
Vad är 16 gånger 30? Ah!
Och vem var humorlegenden som var på plats i studion?
Ja, precis. Vem var det?
Ah, det är helt sjukt. Det var alltså 4 miljoner kronors imperiet Jakob Ökvist.
Var han också där?
Han var där.
Ja,
live. Och
att inte det har blivit större, att inte det sjungs på alla födelsedagar och
det är en världshit.
Men hon fick den här då? Det var på hennes 18-årsdag?
Hon var gäst och då var det någon som sa så här, kan inte du rappa med henne? Jag bara, jag vet inte ens vem hon är. Ska du bli mig? En humorlegend med hiphopen i blodet. Skriva en rap om en tjej som en järfälla brud som bloggar aldrig. Men så, ja men det kan vara bra. Och så, ja, the rest is history.
Mm.
Och snart hamnar hon på Forbes första lista.
Så du tar hela äran?
Ja, självklart. Bra, jag är en stor del av hennes framgång.
Stort.
Bra jobbat, Mr. Rottweiler. Du är ju en del av vår poddfamilj nu, Hasse. Din podd Snutsnack.
Yes.
Finns här på Radio Play.
Det gör den.
Vad kan du säga om den lite kort för dig? För den som aldrig har lyssnat och tänker, det finns ju så mycket poddar där ute.
Ja, men grejen är att jag har en gäst varje vecka som är polis, har varit polis eller är pensionerad polis. Som berättar en story ur sitt polisiära liv som har påverkat honom eller henne på ett eller annat sätt. Sen pratar vi om polisyrket. Hur, var, när, varför. Och det ger väl en bild av vad poliser gör på dagarna. Som ex-polis så kan man bli ganska irriterad på det som står i tidningarna. Och man vet ju, det här stämmer ju inte. Jag spelade precis in ett avsnitt innan jag dök upp här med er. Så att, då var det en kille som jobbade som förhandlare bland annat. Vad gör en förhandlare?
Ja, vad gör en förhandlare?
Ja,
nej, alltså, men... får jag gissa innan du avslöjar?
Det
en sån här människa som står med en kille som har en självmordsväst på sig. Och så kommer han fram och säger så här: tänk på barnen.
Mycket bra. Det, ja.
Är det så?
Så kan man säga.
En psykologisk polis alltså.
Ja, han nämnde väl precis.
Hoppa inte.
Ja, mycket psykisk ohälsa faktiskt.
Ja.
Men sen även lite såna kanske gisslanfall eller något sånt. Att man ska komma, och det handlar just om att ta ner folks känslor, pratar han mycket om. Att liksom, för folk är kanske ofta i någon form av kris eller upppumpade på något annat sätt. Ta ner dem, lugna ner situationen.
I första lektionen på en sån kurs, lära sig hur en megafon funkar. Kan de står ju alltid och hukar bakom en bil och...
Det hör jag lite!
Är det förhandlaren som gör det?
Johnny, don't do it!
Alltså att man måste liksom nå upp till den här skyskrapekanten.
The house is surrounded. You have nowhere to go, Johnny!
Det tror jag.
Exakt så är det.
Så in och lyssna på Hasse Bronténs podd Snutsnack. Tack för att du kom, Hasse.
Tack för att jag fick vara med.
Oss kan man höra igen varje fredag. Vi börjar närma oss 100 avsnitt. Vi får se om vi gör någonting på det. Vi pratar om att göra någon livepodd, men jag vet inte. Vill man verkligen möta freakshow-lyssnarna? Vill man liksom förstöra illusionen av att alla lyssnar på oss i fluga och frack?
Nej, men jag vill träffa Mr. Rottweiler.
Ja,
det kommer bli stort. Och sen kommer väl troligtvis jag och Messiah leda Guldbaggegala nästa år. Så känns det.
Ja, verkligen. Tills dess så kan
jag
man...
skriver manus.
Fan vad skönt. Det är redan klart.
Vill man se mig någonstans utanför när jag leder Guldbaggegalan kan man se mig på Raw Comedy Club här i Stockholm 2, 9 och 16 februari. Jag tror i och för sig att det är utsålt, men ni kan ju kolla det på rawcomedyclub.se. Annars får man gärna komma på min turné. Biljetter finns ute 14 städer i hela Sverige. Finns på messiahallberg.se eller carlo.se/messiahallberg. Det vore kul om vi ses. Följ oss på sociala medier. Gå in och likea vår Facebookgrupp. Ge oss en femma på iTunes. Det är alltid uppskattat.
Det är och prenumerera på Freakshow så plingar det till i telefonen när ett nytt avsnitt går live.
Gör så.
Så är det. Och jag har nu haft 16,7 tusen följare på Instagram i 1,5 års tid. Det är dags att växla upp. 4 miljoners konceptet Ökvist behöver lite fler följare på Insta.
Ja, det tror jag verkligen. Ja. Nu ska jag gå och se om Guldbaggegalan. Ja. Tack för ikväll. Hej då!
Hej då! Hej!